Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kära dagbok, jag brottas med vilka ämnen jag ska ta upp i podden. Jag får mycket frågor och mycket önskemål, men det är svårt att göra alla glada och nöjda. Eftersom jag själv har valt en icke-normativ väg så tenderar jag lätt i podden att hamna i icke-normativa alternativ. Jag vill ju vara alla barnlösas vän och vill ta upp alla tänkbara vinklar på att leva med ofrivillig barnlöshet. Hej och välkomna, avsnitt 77 av podden Jag vill ha barn. Nu har vi en ny månad, oktober, och då har vi ett nytt tema. Och den här månaden ska vi ägna hela månaden åt att prata om arrangerade föräldraskap, eller medföräldraskap som jag brukar säga. Och därför så har jag idag med mig Jonas. Hej!
Hej Silla!
Välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Om ni kommer ihåg, lyssnare, så hade vi ett avsnitt 61 som heter Mamma vid äggdonation med Karo Bagge. Det var så bra, för hon lever i ett arrangerat föräldraskap med sin kompis Jonas. Och det är du.
Det är jag.
Så mycket mejl och önskemål vi har fått att du ska komma och gästa också. Så blev det ju så perfekt att vi väljer det här temat. Och att du också ville vara med. Du, för att bara sätta in lyssnarna, så här, vem är du?
Vem är jag? Ja, jag är ju pappa. Ja. Till två underbara tjejer.
Ja, det är underbart.
Och medförälder med Karo Bagge. Mm. Bor i Stockholm. Jag är sambo med Oliver. Mm. Och förutom Alex och Jussi så har vi även en son som är 13 år som heter Ville. Mm.
Och hur länge har du och Oliver varit ihop?
Vi har varit ihop i, det borde jag faktiskt kunna räkna ut jättesnabbt, eftersom jag fick honom som present på min 30-årsfest.
Är det sant? Så det, gud, vilken bra present. Vem kom med den presenten?
Världens bästa present. Det var faktiskt hans bror som gav mig honom.
Jag har, det är jobbat, så fint ju.
Ja, det är underbart. Hans bror Jonas och Jonas tjej Ylva. De tog med Oliver som present på min 30-årsfest.
Och så blev ni ihop?
Vi blev ihop.
Typ där, ganska direkt.
Där och då.
Det är,
och
helt,
det är
fantastiskt.
14 år sedan då.
Ja, just det.
14 och ett halvt.
Ja, mm. Vilken grej.
Ja, men det var verkligen en fantastisk grej.
Och vad jobbar du med?
Just nu jobbar jag inte, jag pluggar. Mm. Jag har jobbat i typ 20 år inom tv, inom media. Mm. Och så jag träffade Karo för 20 år sedan på Strix Television. Vi var unga och hungriga. Mm. Och nu sedan ett år tillbaka så pluggar jag psykologi.
Man kan säga att du gör en Silla.
Jag gör en Silla.
Fast du är duktig och gör liksom hela vägen med psykologprogrammet. Så duktig var inte jag.
Jag är långt ifrån klar. Jag har gjort 20%.
Ja, men det kommer det bli. Det är ju så, det är ju bara så kul att läsa de där ämnena.
Nej, men det är otroligt spännande. Jag är väldigt, väldigt glad för den här ja, förändringen beslutet. I livet. Ja. Det här beslutet och... ja. Jag har verkligen stor tilltro till framtiden. Det är så spännande att lära sig om alla de här sakerna.
Du, jag hoppar direkt in då på din barnlängtan. Har du alltid längtat efter barn, eller hur?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Hur visste du, eller när visste du, eller hur kom det sig? Eller?
Jag tror att mellan 20 och 30 så skänkte inte jag speciellt mycket tankar på att få barn. Jag var väldigt, ja, men nu i efterhand kan jag nog tänka att jag var ganska egocentrerad. Fokusera på mig själv, mitt liv, vad jag ville göra, vad jag ville uppfylla och uppnå med livet. Och det var först efter 30 som jag fick en barnlängtan. Och det var, ja, det går ju hand i hand.
Jag tänkte ju säga det.
Med att jag fick en relation. Mm. Med att jag hittade en partner som jag kände att, herregud, det här kan bli för livet. Här är någon som jag kan dela mitt liv med på riktigt.
Mm.
Som jag kan bo tillsammans med, ha gemensamma drömmar med, allt.
Får jag fråga hur länge du hade vetat att du var gay? Har du alltid vetat det typ
eller? Ja, eller alltid vet jag inte. Men jag kom ut när jag var 17.
Ja, det är ganska tidigt.
Eller jag kom ut i tapper kan man säga.
Mm.
Som jag tror är ganska vanligt. Jag flyttade till Frankrike när jag var 17. Och där kom jag ut för min bästa tjejkompis.
Mm.
Men ja, lite för att jag var nöd och tvungen. För hon blev kär i mig och ville
då bara, vänta
nu, stopp. Nej, det går inte. Jag är homo. Men sen så var det etapper med de viktigaste personerna i mitt liv. Liksom. Mina föräldrar, mina syskon. Och så är det mera alla mina vänner liksom, fram och tillbaka. Men hela mitt vuxna liv så har jag vetat om att jag är gay, definitivt. Och så var det en sökande period fram till att jag kanske var 20.
Men tror du det har påverkat hur du har tänkt kring möjligheten att bli förälder?
Absolut. Mm. Herregud. Jag tror att det har varit... Jag kan tänka samtidigt att börja tänka på barn som kille när man är 30. Det är inget ovanligt.
Nej.
Det spelar liksom ingen roll om du är gay eller straight.
Och om du är man eller kvinna, det var ju samma för mig.
Ja,
det för jag tyckte det inte det var så intressant.
Det är så mycket andra saker i livet som är viktigare då.
Ja.
Alltså jag och Karo skiljer oss ju väldigt mycket där. För hon har ju haft en otroligt stark barnlängd. Alltså hon var typ...
Ja, hon sa ju på den att hon visste när hon var 10 typ. Att hon skulle bli mamma.
Hon var ju själv ett barn liksom. För mig är det inte absurd kan jag säga. Men jag kan inte relatera till det.
Nej
men det var definitivt en del. Det var inte en del av min verklighetsbild.
Nej.
När jag kom ut. Jag var snarare så här att jag tänkte... Herregud, fan vad härligt. Jag är gay. Jag kan liksom leva mitt liv exakt hur jag vill.
Mm.
Jag behöver inte följa en enda konvention.
Nej.
Jag kan vara ihop med 5 personer samtidigt. Jag kan leva liksom upp och ner och baklänges och hur jag vill.
Mm.
Och tyckte det var helt fantastiskt.
Mm.
Och ännu mer förvånande då med den utgångspunkten att nu lever jag liksom i en typ kärnfamilj. I mina ögon är det en kärnfamilj.
Ja, såklart.
Och min utgångspunkt var att jag skulle leva hejvilt här på Bajkon.
Ja.
Och så lever jag monogamt med en man, 14 år. Vi har 3 barn tillsammans.
Ja.
Vi har liksom,
var inte det, så du tänkte?
Det var inte så jag tänkte. Men det blev ju min dröm så småningom. Och jag menar, det är min dröm.
Mm.
Men det var inte så jag tänkte mellan 20 och
30. Det blir ju väldigt sällan som man tänker sig.
Exakt.
Det är det som är lite det roliga livet tycker jag.
Men jag tänker också perspektivet här nu. Men nu är det ändå, det blir så jävla mycket matt i det här. Men okej, när jag var 20 då, vad är det, 25 år sedan.
Mm.
Det fanns inga förebilder.
Nej, man hade ju ingen aning om att ingen ens gick att göra de här grejerna.
Jag hade inga förebilder, mina föräldrar hade inga förebilder.
Nej.
Så för dem och för mig... så var ju att leva som homosexuell, det var ju synonymt med att inte få barn.
Exakt.
Och det var ju min pappas största sorg för mig. Mm. Att inte jag skulle få uppleva och bli förälder.
Mm. Pratade ni om det? Och så,
absolut. Mm. Det är en ganska rolig, den är inte så rolig egentligen, men nu i efterhand kan jag tycka att det är roligt. Just att det är så symptomatiskt att alla mina syskon fick barnvagnsbidrag. När de fick barn. Alltså de fick liksom ett bidrag till att köpa barnvagn.
Mm.
Men när jag var kanske, inte vet jag, 22. Så fick jag pengar i handen. Mm. Ja men nu får du de här barnvagnsbidragen i näven. För du kommer ändå inte få några barn.
Ja, förlåt att jag skrattar. Men det är lite tragikomiskt.
Ja men det är tragikomiskt.
Fick du ett barnvagnsbidrag sen ändå?
Nej, jag tror jag kommer... Nej det fick jag inte. Jag har ju redan fått det. Men jag har flest barn av alla syskon. Så jag vann.
Du vann.
Nej, det är ingen tävling. Men det är ändå på något vis beskrivande. Mm. Hur det var för mig. Mm. Och hur det var för dem.
Mm.
Och det har ju förändrats.
Mm.
Och det är ju fantastiskt att ha gjort det.
Mm, verkligen.
Men det är ändå där jag kommer ifrån. Det fanns ingen inspiration.
Nej.
Det fanns inga rollmodeller.
Nej.
Att vända sig till och se. Hur skulle man göra det här liksom?
Mm.
Och det tror jag också kan vara bidragande orsak till att jag inte ens tänkte på det.
Det tror jag med. Absolut. Så när du väl fick din barnlängtan då? Eller när den kom krypande.
Mm.
Hur tänkte du då? Vad tänkte du att du hade för alternativ och möjligheter då?
Alltså jag tänkte att jag hade alla möjligheter. Men de som passade för mig när jag liksom rannsakade hur jag skulle vilja ha ett föräldraskap,
mm.
så kokade det ganska snabbt ner till att jag skulle vilja göra det med en bra tjejkompis.
Mm.
För mig så var det ja, inte, jo, men viktigt. Det var viktigt för mig att ha ett delat föräldraskap med en aktiv och närvarande mamma,
mm.
och jag som aktiv närvarande pappa.
Mm.
Det var det som var liksom, när jag resonerade fram vilka alternativa möjligheter som fanns, så mm. det som var ett möjligt väg framåt för mig. Mm. Liksom.
Och i någon form av 50-50 föräldraskap? Liksom.
Ja, ja, gud mm. ja. Absolut.
Vad säger du? Säger du delat, arrangerat eller med föräldraskap?
Jag tror aldrig, jag tror inte jag har liksom benämnt det så. Jag säger att jag har barn med min kompis.
Ja, just det.
Och vi har delat
vårdnad.
Ja, och vi har delat vårdnad om våra barn. Liksom.
Ja. Det är inte konstigt än så.
Ja, det är, alltså alla tre är ju samma sak.
Men du, när du kom fram till det här, då kände du Karo då?
Ja, alltså vi kände varandra sen, ja, men du vet, början på 2000-talet.
Ja, men just det, sen långt innan. Ja.
Sen långt innan. Vi var aldrig som bästa kompisar.
Men fanns hon med liksom i tankarna? Eller?
Nej, det fanns hon inte. Utan det var snarare, vi återfick ju kontakten när vi hamnade på samma jobb.
Mm.
Några år senare. Men då hade jag redan kommit igång med mina tankar.
Mm.
Och min process, det var ju att helt enkelt, okej, det här är vad jag vill utforska. Då måste jag börja snacka om det.
Mm.
Jag måste öppna upp fönstret för att få möjligheter. Det är ju enda vägen framåt.
Hör ni alla lyssnare, oavsett vilken situation ni är i er barnlängtan, så om ni öppnar upp så kommer det fler möjligheter till er.
Ja, och framförallt våga prata om
ja.
Det. Det är det. Alltså våga vara ärlig och säga, ja. Det här vill jag göra. För det som är så fascinerande och som hände i mitt fall, när jag väl började prata om det, ja, lite trevande till att börja med, men sen mer och mer tydligt,
mm.
så börjar ju folk tänka och bara, ja, okej, men det här är intressant, men jag känner den vännen, och du borde träffa den, och gå och ta en middag med den här, och man blir så här nästan ihoptuttad med människor.
Föräldradejta.
Nej, men människor vill ju varandra väl,
ja.
Så är det.
Ja.
Och man måste börja processen någonstans.
Mm.
Och det var mitt sätt. Prata om det och laborera och testa liksom.
Var det du eller Karo som föreslog?
Det var Karo.
Mm.
Mm. Jag tror att jag hade nog öppnat upp det någonstans. Jag tror att i hennes minnesvärld så kom det från en klar blå himmel som en blixt. Bara, honom ska jag ha barn med. Jag frågar honom och jag är helt chockad. Så var det inte. Jag tror, eller ja, kanske lite så. Hon var väldigt modig.
Ja.
Hon bjöd ut mig på dejt.
Ja.
På middag.
Ja.
Och frågade och föreslog det här. Och jag tyckte det var jättebra idé.
Ja. Bestämde ni där då på den här middagen?
Nej, det gjorde vi inte. Utan det var snarare att okej, men det här vill vi utforska.
Mm.
Så jo, vi bestämde att vi ville gå vidare.
Mm, just det.
Och ja, se om vi skulle verkligen göra verklighet av det.
Mm.
Nej, men vi kom överens om att okej, vi ska göra det här, så måste vi göra det på rätt sätt.
Mm.
Och jag har en hel del vänner som också har skaffat barn i, hur kallar det, alternativ
arrangerade föräldraskap. Eller medföräldraskap. Jag gillar båda, men jag kan inte riktigt landa i någon.
Nej, men och på samma sätt som det här med att man öppnar upp och att man vågar prata om det man vill göra, så handlar ju också det här om att okej, men ta in så mycket erfarenhet som du har i ditt nätverk.
Ja.
Fråga människor,
ja.
Okej, hur gjorde du? Hur tänkte du? Så vad vi gjorde var att jag pratade med alla som jag känner som har erfarenhet av det här, och ställde just de frågorna.
Mm.
Hur gjorde du? Mm. Vad var bra med det? Och framförallt, vad önskar du att du hade gjort istället?
Annorlunda.
Eller annorlunda. Mm. Så utifrån det så fick vi en ganska bra checklista över saker som vi kände, okej, de här sakerna måste vi antingen göra eller prata igenom i grunden.
Mm.
Så det var ju allt från, ja, men du vet, när man i en normal heterorelation skaffar barn, då har man ju oftast träffat varandras familjer innan.
Mm.
Och det är ju inget som är självklart när du skaffar barn med en kompis.
Nej.
Men det är ju ändå en väldigt, väldigt alltså, mer heltäckande bild om den människan du har framför dig. Om du förstår vilken bakgrund, vilken kontext den personen kommer ifrån.
Mm.
Så vi bestämde helt enkelt för att dejta varandra utifrån våra familjekonstellationer.
Mm.
Så vi introducerade varandras föräldrar till varandra, våra syskon till varandra och sådär.
Och det innan ni ens började med försöken? Liksom.
Ja, innan jag började med försöken.
Vad bra, det är bra.
Nej, men så jag träffade Karos pappa och mamma.
Då var ni ju också båda öppna med alla runt omkring er om att ni ville göra det här.
Ja,
igen
absolut.
Då, att det hjälper till att vara öppen.
Absolut, absolut. Nej, så det var en bra process måste jag säga. För jag fick ju en bild av Karo som jag inte skulle haft om inte jag hade träffat hennes familj.
Ja,
så det var spännande.
Mm.
Nej, och sen diskuterade vi igenom varenda punkt liksom. Från hur vill vi att hur ska vi uppfostra det här eventuella barnet som vi får? Vad är viktigt för dig i ett föräldraskap? Liksom? Men även skitjobbiga saker som att okej, vad händer om vi får när vi är gravida? Och det visar sig att det är fel på barnet. Vad ska vi göra då? Sådana saker som man verkligen ryggar tillbaka till. Det vill man inte snacka om. Liksom. Vi bara tvingar oss själva liksom, att det här måste vi diskutera. Okej, vad har Olle för roll i det här? Han är ju också en medförälder. Men Karo är mamma, jag är pappa. Han är...
Var det beslutet pappa. Enkelt att ni skulle göra den uppdelningen?
Ja, det var ganska enkelt tycker jag. Det föll sig ganska naturligt. I och med att Oliver och jag har ju redan varit föräldrar till Ville. Och där hade jag rollen som boppa, bonuspappa.
Så blev det naturligt att han hade samma.
Så blev det naturligt. Men det var också, jag tror också ganska viktigt för Karo att känna liksom att okej, jag skaffar barn med dig Jonas. Jag skaffar inte barn med er som par.
Ja, just det.
Alltså i vardagen och i verkligheten så skaffar hon ju barn med två killar.
Ja.
Men när det kommer till om man ska prata om sista beslutet om skola, sista beslutet om viktiga saker för barnet, så är det föräldrarna som bestämmer det. Men sen är det ju så att ju mer tiden går, desto viktigare blir ju boppans roll i barnets liv. Och det är ju också samma sak där, det är ju liksom alltid en fråga om alltså att man ska avväga risk någonstans. Det låter ju jävligt konkret och tråkigt när man pratar om en kärleksrelation.
Fast det är väl då så man behöver vara, tänker jag.
Men det måste vara jävligt konkret. Okay, alltså, allting handlar ju om risk. Liksom. Kan jag lita på den här människan jag har framför mig? Och du kan få en känsla för att du kan göra det och allting kan peka på rätt håll. Men du kan ju aldrig veta.
Nej.
Men så är det ju även i en kärleksrelation.
Ja, det skiljer sig egentligen inte. Nej.
Du kan ju aldrig veta. Så du måste vara benägen att vilja och våga ta den här risken. Fast med så informerade, ja, så mycket information du kan.
Tog ni någon professionell hjälp?
Nej, det gjorde vi inte. Vi känner oss som ganska professionella
själva. Men däremot har jag för mig att ni skrev ett avtal, eller hur?
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Men ja, avtal. Det var snarare en...
Det går ju inte att avtala. Det går i någon form av...
Det är snarare liksom
checklista,
checklista. Snarare liksom en gemensam åsiktsförklaring.
Ja.
Kanske man kan säga.
Ja.
Men jag funderar på det här med om vi tog professionell hjälp. Alltså, när vi skaffade Josefina, då var ju ett moment i det där, det var ju att prata med en psykolog. Och det lustiga var att Karo och jag har ju typ aldrig bråkat. Vi är båda ganska, alltså, vi är inte rädda för konflikter. Jag ska inte säga att vi är konfliktsökande, men vi är inte rädda för att ta tjuren vid hornen och säga saker. Och det är ju, jag vet att hon nämnde det också när hon var här. Det är ju också en av grunderna, tror jag, till att det har funkat så bra mellan oss. Det är att vi låter ingenting ligga i malpåsen.
Nej, ingen som ligger och pyr.
Ingenting
liksom.
Ligger och pyr. Alltså, inte minsta lilla. Men om det är någonting som inte riktigt rockar, om det är någonting som känns, alltså, så som du beter dig nu, eller så som du pratar med mig, eller så som du gör här, ta upp det på en gång och ventilera det. Och det kan bara, men det var ingenting. Det var bara så här jag tänkte då. Okej, fine. Eller så diskuterar man igenom det som är. Men i alla fall, inför det här, vi var i alla fall i Finland. Och typ enda bråket som vi någonsin har haft hände då på lunchen liksom. Och vi är så jävla förbannade på varandra.
Var det innan eller efter ni hade träffat psykologen?
Nej, det här var precis innan, så det var ju så jävla perfekt. Vi blev så jävla förbannade på varandra. Och gick skilda vägar. Och så möttes vi upp då på kliniken. Och skulle gå rakt in i den här psykologintervjun. Och jag tänkte, vad fan, det här är helt jävla knäppt. Men det var ju väldigt...
Får jag fråga vad ni var oense om?
Vi var oense om, alltså du vet, man har ju ganska suddigt minne. Jag tror att det var så att Caro tyckte att jag inte var... hon tyckte att hon drev.
Mm.
Och att jag inte svarade. Och att jag inte var tillräckligt...
stöttande typ. Eller?
Ja, tillräckligt stöttande. Tillräckligt verbal, tror jag. Mm. Det var vad jag kände och tyckte och tänkte.
Mm.
Jag tror i hennes huvud så var jag helt nollställd till det vi höll på att göra. Mm. Men sanningen var ju den att jag tänkte skitmycket på det. Och var jätteorolig för vissa saker.
Mm.
Som till exempel... Ja, men till exempel det här med anknytningen.
Mm.
Jag var inte speciellt rädd för att inte jag skulle knyta an till mina barn. Mm. Men jag var rädd för att hon inte skulle knyta an till Josefina.
Alltså för att förtydliga för lyssnarna, ni får gärna gå in och lyssna på avsnitt 61 där allt det här förklaras. Men det Caro och Jonas gjorde var att de fick först en dotter, Alexandra. Och sen gjorde de ett till syskonförsök som blev Josefina. Som till slut blev via äggdonation i Finland.
Precis.
Så de har ju tillkommit på olika genetiska sätt, era två barn.
Just det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och jag tror att just i det här fallet innan Josefina kom till och vi pratade om det här, så Caro var otroligt drivande. Det var hon. Jag följde gladeligen med.
Mm.
Alltså jag längtade efter fler barn.
Mm.
Och det var liksom ingen tvekan. Det var det första jag tänkte på när Alexandra kom ut. Mm. Och bara, åh gud, vi skaffar en till.
Mm. Man blir lite hög på hela grejen.
Man blir lite hög på hela grejen. Och jag fick vara så himla närvarande i hela processen.
Mm.
I och med, bland annat i och med att hela hormonbehandlingen, Caro är spruträdd. Jag tog varenda jävla spruta.
Mm, det är ju någonting som har fört er samman på ett väldigt bra sätt.
Mm. Verkligen. Men i alla fall, så det här bråket skedde.
Det är nästan som att det är regisserat.
Det låter som att det är regisserat. Och sen står vi där, möts vi upp liksom sura som ättika hos den här psykologen. Och hon sitter där och ska intervjua oss. Och då börjar vi prata om det här bråket. Så pratar vi om det och så går vi igenom det steg för steg. Och jag, där och då, berättar om alla mina farhågor. Jag säger det här om att min rädsla för att anknytningen och så det slutar i alla fall med att det blir väldigt, väldigt bra.
Mm.
Vi kom ju till en samförståelse där och då i det rummet.
Mm. Fint.
Så det var härligt.
Mm.
Så visst, absolut, vi har fått professionell hjälp.
Mm. En gång.
En gång.
Vi är exakt rätt tillfälle.
Vi är exakt rätt tillfälle.
Ja, men det, jag vill ändå, jag jobbar ju en del med det här. Jag träffar ju försökare i arrangerade föräldraskap. Så att de gör sin process liksom delvis hos mig som deras terapeut. Det är ju, det tror jag, väldigt bra att skapa den grunden för kommunikation. Hur man ska ha det framöver. Och
så himla viktigt, tänker jag. Det måste vara så spännande för dig.
Ja, det är ju otroligt. Det. Men det är också svårt. Alltså, det är ju väldigt svårt att få två personer att kunna enas i alla så viktiga frågor. Och sen tror jag en stor aspekt också, vilket är touchad lite det du sa nu, det är att det finns en ganska stor obalans i det manliga och det kvinnliga när man håller på och gör behandlingarna.
Oh, gud.
För det är ju ganska mycket mer påfrestande för kvinnan.
Ja.
Verkligen. Som är svårt liksom, att hur angelägen man som man än är, hur ska man ens kunna kompensera för det? Så det jobbar jag jättemycket med, just den obalansen. Och sen tror jag också obalansen i vad som händer när barnet väl kommer. Hur gick dina tankar liksom, när ni försökte med Alexandra? Var du liksom glad och pepp, eller var du oro, eller ångrade du dig, eller liksom, hur gick det, hur gick dina tankar?
Jag har aldrig ångrat mig.
Nej.
Inte en sekund.
Du tänkte inte så här, om man ska vara krass liksom, så om du hade varit strategisk, så skulle du ju valt någon mycket yngre och någon med bättre förutsättningar och så, rent fertilitetsmässigt.
Ja, ja, det kanske man kan tänka, men alltså, när jag bestämde mig för att gå med Karo,
ja,
så var det bara det som gällde. Alltså, fanns inga alternativ.
Nej.
Då. Då skulle vi bara köra det hela vägen in. Och sen hade jag ju tur att jag har en kompis som är så otroligt driven. Och som verkligen, verkligen ville. Och bar oss bägge två igenom det där. Nej, så ånger inte en sekund.
Nej.
Däremot var det ju en berg- och dalbana. Herregud. Och det där är ju också någonting som man lyckligtvis, tror jag, i efterhand kanske inte minns alla aspekter av.
Nej.
Så det är ju som, alltså, tiden, den, ja, den suddar ut konturerna.
Det är konstigt faktiskt hur det är. Det är flera av mina gäster som också säger. De säger, när de själv har varit den som har intervjuat och frågat och sådär, så tänker de, men gud, varför kommer han eller hon inte ihåg alla detaljer? Och sen några år senare är man där själv och kommer inte ihåg några detaljer.
Och jag tror att det kanske är, jag tror att det är väl någon slags försvarsmekanism hos en själv.
Liksom. Ja. Kanske också lite hälsosamt, för att det, det är inte lätt och inte kul att vara i de där.
Nej. Men det jag kommer ihåg i alla fall, det är att det var en otrolig berg- och dalbana. Det var ju liksom fantastisk glädje när det väl fäste, och en fruktansvärd sorg när det inte gick
vägen.
Så är det ju. Men jag tror att den inte läxan, men det som hjälpte oss igenom det var att vi pratade om det. Och att vi delade den sorgen. På samma sätt som att man delar glädjen när ungen väl är född. Och allt som händer där med blöjor. Och jag kan ju prata om typ, ja, men du vet, saker som folk tycker, men herregud, hur fan kan ni prata om bajskonsistens och vara helt lyckliga? Det är jättekonstigt. Det är bara någonting som en medförälder kan förstå.
Det är så sjukt hur man kan det också. Ja, herregud. Roligt. Men du, jag tänkte på, för Karo gick väl också någon adoptionskurs och hade liksom lite något annat spår.
Ja, men hon säkrade upp.
Ja.
Det gjorde hon.
Hur kändes det för dig då?
Nej, men jag tänkte att hon gjorde rätt i det. För jag tror att det som, eller jag tror inte, jag vet utifrån våra samtal, att för henne så beskrev ju hon alltså föräldraskapet som en fråga på liv
och död. Ja, det var på liv och död för henne.
För mig var det inte det.
Nej.
Det var att jag vill hemskt gärna ha det här.
Mm.
Jag vill hemskt gärna ha barn, och jag ska göra allt jag kan för att få barn. Om jag inte blir förälder, så kommer mitt liv vara helt och fullt ändå. Så det var aldrig den ytterligheten i min barnlängtan som hon beskriver. Så jag tänkte bara att det var en väldigt naturlig, bra process för henne att alltid ha en plan B. Samtidigt som att plan A var tillsammans med mig. Och det var det viktiga för mig.
Men jag tänker också att du säger någonting här nu som jag tror är viktigt. Det är att du sa att du, liksom, när du väl hade bestämt dig för att det var du och Karo som skulle göra det, så var det så. Och det bygger ju någon form av, för jag menar, allt det här har ju med tillit att göra. Och att du har varit så säker på det gör ju att ni bygger förutsättningar för att lita på varandra.
Ja, det tror jag. Definitivt. Nej, men det är otroligt mycket.
Ska man liksom vara i den här processen och också tänka så här, gud, kommer han hoppa av nu och så där. Det kan man inte ha med i den parametern, kan inte finnas liksom på något sätt.
Nej.
Känner jag.
Nej, men det,
men den är
jag.
Nog ganska vanlig.
Men en sak som du nämnde som är verkligen, verkligen är sann, det är ju hur tufft det är för kvinnan att genomgå alla de här behandlingarna och liksom både kroppsligt och emotionellt. Och jag tror att det är, ja, det är svårt att som från sidan sett förstå det till fullo.
Ja, jag tror det också.
Man måste verkligen ha respekt för att det är att det är tufft.
Liksom. Mm. Var du med på förlossningen?
Ja, gud.
Ja. Och du var med på alla ultraljud och liksom, ja, du var helt involverad i allting.
Ja, helt involverad.
Fanns det någon gränsdragning?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Eller jag vet inte, vad skulle det vara för gräns?
Nej, jag vet inte. Många kanske hellre vill ha sin syster eller mamma med på förlossningen. Eller folk är ju rädda för att visa sig nakna på det där sättet. Liksom, för en kompis kanske. Och
just
så.
Det, just det. Ja, nej, men det var ju någonting som byggdes upp mellan mig och Karo.
Mm.
Och jag tror att det kanske har att göra med också våra personligheter.
Mm.
Att vi är ganska... Eller jag kanske är mer frigjord än vad hon är i och för sig.
Jag skulle säga efter. Att ni, utan att känna er någon av er väldigt väl, men jag skulle ändå säga att jämfört med många andra är ni ju väldigt öppna personer.
Ja, det är vi, definitivt. Nej, men alltså för mig, det var helt naturligt att vara med på förlossningen av min dotters födelse. Det är klart att jag ska vara med på den. Allt annat vore ju helt otänkbart.
Ja.
Nej, och sen tror jag under hela processen, alltså jag vill ju ändå tro att det faktum att jag var med, att det stöttade Karo.
Mm.
Att det hjälpte henne. Mm. Att det inte fanns en annan människa som skulle kunna gjort det bättre än jag.
Nej, exakt.
Det var ju på något vis mitt mål under hela processen. Mm. Vi gick ju på såna här profylaxkurser. Mm. även om det var bestämt ganska tidigt att det skulle vara kejsarsnitt.
Mm.
Så att alltså, andningen är ändå central.
Mm.
Alltså även under, ja, men även under liksom spruttagning och alla de här du vet, ingreppen som gör ont, så satt jag och andades i hennes öra.
Mm.
och hade hela den där rollen som att vara en lugne och stabile.
Mm.
Och det var ju härligt för mig att få gå in i det.
Mm.
För det gjorde att jag kände att jag gjorde någon nytta.
Mm.
I allt det där.
Mm.
Och det var hon, var Karo väldigt tydlig med att säga att men, det här är bra och jag behöver det här.
Mm.
Så där kände jag mig faktiskt behövd.
Mm.
Och det ledde ju fram till att det inte fanns några gränser liksom, därefter.
Men hur gjorde ni efter födseln? Bodde ni ihop då eller hur liksom levde ni i början?
Ja, då flyttade Karo in till oss och bodde en period. Ja, men just när man gör kejsarsnitt så behöver man ju
hjälp.
Man behöver hjälp. Man är typ konvalescent liksom, en lång period.
Mm.
Och det var ju väldigt, väldigt härligt för oss också att få ha dem hemma hos oss.
Mm.
Att kunna ha liksom, tillgång till sitt barn hela första månaderna. Liksom.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg hur länge hon bodde hemma, men det var någon månad tror jag. Eller några månader, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det hade vi bestämt tidigare.
Mm.
Det var en av de sakerna vi sa.
Blev det som ni hade bestämt er? Liksom?
Ja, det blev det.
Hur hade ni pratat om innan med när du skulle ha egen tid och när hon skulle lämna ifrån sig?
Just det, men där hade vi snackat. Där var Karo väldigt tydlig med att hon vill ju vara mammaledig så länge hon någonsin kunde. Hon har gått och drömt om det här barnet sedan hon var 10. Nu jävlar ska jag vara ledig med mitt barn. Nej, men nu vill jag vill verkligen göra så mycket, vara med mitt barn så mycket jag kan i början. Så det var hon väldigt tydlig.
Mm.
Och jag var ju viktigt för mig att få träffa Alexandra. Så mycket som möjligt. Men jag tänkte att okej, det här är viktigt för henne.
Mm.
Då ska hon få det.
Mm.
Men att jag får komma och vara där.
Mm. Du kände inte någon oro över att hon fick mer tid än du? Och sådär?
Nej, det gjorde jag inte. Och där tror jag att det hjälpte väldigt mycket att vi hade erfarenheten av att ha haft ett barn sedan tidigare.
Mm.
Just det här med, jag kan tänka mig utan att veta att om Alexandra var liksom mitt första barn som jag hade en erfarenhet av, så skulle jag vara mycket mer orolig för att inte jag skulle knyta an till henne om inte jag fick liksom, att hon sov hos mig eller att jag fick ha liksom allt det där. Men jag hade ju en erfarenhet av att nej, alltså en barndom är ju liksom 18 år.
Mm.
Jag kommer ha tid att vara viktig och knyta an till det här barnet.
Mm.
Och just den här första tiden, visst, det är superviktigt. Men jag tror, jag vet inte. Jag vet inte vad jag grundar det på. Men det känns ändå som att den här, nummer ett var ju att Karo ville det, mm. att det var viktigt för henne, mm. och egentligen borde räcka med det,
mm.
men jag tror att det jag kunde göra och bidra med, det var ju liksom att jag fick vara, och varje gång jag träffade Alex fick jag hålla henne, ha henne mm. mot huden, mm. Mata henne när det var läge, och mm. byta på henne, och ja, få träffa henne ofta liksom.
Mm. Hur pratar ni med barnen?
Hur vi pratar med dem?
Mm. Om... ja, att de inte lever i en helt normativ familj.
Ah, ja, men det pratar vi om inte hela tiden. Men det är absolut helt öppet om det.
Mm.
Utan tvekan.
Mm.
Nej, men jag börjar ju väldigt tidigt att prata om det, mm. både med Josefina och Alexandra.
Mm.
Så jag menar nu så, ja, men det kommer ju upp vid rätt tillfälle, alltså när det passar. Mm. Inte så att jag bara säger, nu ska vi prata om det här.
Nu ska vi ha ett viktigt samtal.
Exakt, nu ska vi ha ett viktigt samtal.
Men det är också det all forskning säger, att man ska utgå från barnens frågor. Alltså när situationer dyker upp eller när de ställer frågor. Eller liksom, det är då man ska ta tillfället i akt. Och när man märker att deras intresse faller av, då ska man också sluta. Liksom.
Exakt. Mm. Och också forskning visar att ju tidigare det börjar, desto bättre är det.
Ja.
Alltså både för barnets skull och för din skull som berättare.
Mm. Mm.
Det blir också mer naturligt för dig.
Ja.
Om det inte, exakt. Du håller på och bygger upp en nervositet över att ta upp liksom det stora samtalet. Mm. Det blir ju aldrig bra.
Nej, det blir ju verkligen aldrig bra.
Nej, men absolut. Ja, men det pratar vi om. Jag försöker att avdramatisera det så mycket det går. Eller jag pratar om det som vad det är. Mm. Helt normalt.
Mm. Men du, om du ska lämna något råd till den eller de som funderar över om de ska skaffa barn i ett arrangerat föräldraskap.
Mm. Ja, nummer ett är att prata om det. Öppna upp dörren eller fönstret till det där. Och våga liksom benämna det.
Mm.
Och prata med nära vänner om det skulle innebära. Och sen tror jag att när du väl har träffat någon, att du är väldigt öppen.
Mm.
Att du inte sticker huvudet i sanden.
Nej.
Utan du tar verkligen tjuren vid hornen.
Mm.
Och är jävligt ärlig.
Mm.
För det är det du måste vara.
Mm.
Och att du ska våga prata om de där sakerna som man kanske helst skulle undvika att göra.
Mm.
Och göra det före.
Mm, just det, innan det blir en grej. Liksom.
Innan det blir en grej. Nej, sen tror jag... Jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga. Och inse att om du vågar så innebär det ändå en risk.
Mm. Just det, man kan aldrig komma bort från den. Liksom.
Nej, du kommer aldrig kunna göra det. Men också inse att så, det är faktum att leva.
Mm.
Livet är fyllt av risker.
Mm.
Och du kommer aldrig kunna vara säker på någonting ändå.
Nej. Och det blir aldrig som man har tänkt
dig. Och det blir aldrig som du har tänkt dig.
Nej.
Men våga vara ärlig och sen våga ha det jävligt kul tillsammans. Mm. Och kunna skratta igenom problem också och svårigheter.
Det kan man ju verkligen göra i de här processerna om man liksom hamnar där.
Oh.
Det finns ju mycket komik i det tuffa. Liksom.
Oh. Mm. Ja, men det finns det. Jag har skrattat så jävla mycket med Karo alltså, på de mest knasiga situationerna.
Jag kan tänka mig. Så kul, ja.
Så här, nyförlöst, massa stygn i hela magen och jag ska smörja in henne på baken och vi får ett skrattanfall och hon håller på att typ gå sönder. Hon kan inte sluta skratta och jag kan inte sluta skratta. Nej, men du vet, det är bara knasiga situationer. Nej, men jag tror ändå liksom att våga prata och vara öppen och inte banga för det svåra.
Mm.
Och att genomgående också våga lita på den andra.
Ja, tillit. Så tillit, viktigt.
Tillit. Och sen tror jag på något vis liksom att allting går ju i cykler liksom. Och allting är... Jag tror ändå väldigt mycket på det här att låta saker och ting få ta en tid och att det mognar hos den andra.
Mm.
Och det tror jag också är liksom mannens svåraste utmaning. Men det är att låta det landa hos kvinnan när det är dags.
Mm.
Och finnas där.
Mm.
Så stötta i den processen.
Bra råd. Alltså Jonas, tack för att du kom hit.
Tack själv.
Jag kommer ju tvinga dig och Karo att komma hit en gång till samtidigt. Jag tror många skulle ha massa frågor till er. Det är också en uppmaning till er lyssnare. Vi kommer att ha frågepodd på ämnet arrangerat föräldraskap. Avsnitt 80, om några avsnitt alltså. Så mejla in era frågor. info@javlabarn.com. Och även om ni har frågor direkt till Jonas Karro så får ni gärna mejla dem. Och sen vill jag också uppmana er lyssnare att jag gärna skulle vilja komma i kontakt med några som är försökare i ett arrangerat föräldraskap. Alltså ni har bestämt er för att ni vill göra ihop men ni har ännu inte blivit gravida. För lyssnare som lever med barnlängtan är det ju lyx att få lyssna på andra som lever med barnlängtan och som inte så att säga som du och jag har gått över till andra sidan. Mm. Alltså du och jag, Jonas. Mm. Tack snälla Jonas. Tack lyssnaren för att ni har lyssnat. Och nästa vecka ska ni få träffa en annan Karro. Eller en annan Caroline. Alltså inte din Karro. Utan en annan Caroline. Hon är en trogen lyssnare på podden. Och har bestämt sig för att bli mamma i ett medföräldraskap. Så får vi lyssna på henne. Och se om det blir något annorlunda än din historia. Tack Jonas.
Tack snälla Silla.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.